Jaha, välkomna till Bara Bajens eftersnack som kanske egentligen ska döpas om till försnack eller mellansnack eller något sånt där. Mitt i silly season är vi för tillfället. Jag som finns här ikväll heter Kent Granqvist och sen har vi en panel som är ungefär som tidigare. Stefan Brundin.
God kväll, god kväll.
Välkommen hit.
Tackar.
Gustav Gelin.
Hallå, hallå.
Från en plåtis från Bagis och dessutom vice ordförande i Bayern Fans.
Yes.
Och vi ska prata lite om Bayern Fans aktiviteter också under kvällen så småningom. Patrik Eriksson är här också.
Jajamän.
Och sen får vi säga kvällens huvudgäst, Gustav Grauers. Välkommen.
Tack så mycket. Tackar.
Du är sportchef i Hammarby sedan en tid tillbaks. När började du med det jobbet?
Det var väl ganska precis ett år sedan,
Som du är fast?
november. Ja, som fast. Ja, det blev väl i mars någon gång, tror jag.
Så att det här är din första riktiga silly season. Förra året var väl inte så mycket som behövde göras med truppen?
Jo. Alltså, då var det en del diskussioner redan påbörjade som jag mer eller mindre fick avsluta med en del spelare. Men det här är första silly season där man själv är mer delaktig i att liksom ta fram vilka spelare som vi vill ha och liksom få jobba med det.
Innan vi fortsätter ska jag tipsa om att det går att chatta med oss på något vis. Man skriver lite inlägg på vår hemsida och sen så dyker det upp som frågor här så småningom på något vis.
Ja, det är kanske inte så mycket till chatt egentligen då, men det finns en möjlighet att slänga in frågor där och sen så väljer vi ut några som vi lägger upp och
Bara
om ställer dem till Gustav. Vi har redan nu kommit in jättemånga frågor till Gustav, så att det
Härligt.
kommer bli.
Vi börjar så här. Vi ska börja med en liten, vad ska vi kalla det för? Reaktionstest. Så ska vi försöka läsa av här vad Gustav, hur han reagerar på ett antal av de här silly-namnen.
Jag ska dra på mitt pokerface nu.
Ja, vi ska se om du lyckas med det.
Retorikexperter här.
Just det, vi ska låta den övriga panelen avgöra sen här hur du reagerar. Men vi tar namn för namn och sen så tar vi reaktionerna efteråt, vad vi tycker om dem. Vi börjar uppifrån och ner på en liten lista jag har fått här av Gustav Gelin. Jeff Scannell, jag gör så här att jag tar ett par sekunders paus mellan varje. Och så ska
Ska jag
bara,
kommentera varje namn du
det behöver du
säger?
inte göra. Du får göra det om du vill, eller så sitter du bara tyst och vi bedömer hur du reagerar.
Får jag fråga, de här namnen, är det alltså hur pass
vad är det för
nära
namn?
de är att komma till Hammarby nästa
säsong? Det är namn som har figurerat i spekulationer överhuvudtaget. Det kan vara lösa forumrykten eller rena önskningar, drömönskningar eller hyfsat trovärdiga mediakällor, liksom.
Okej.
Men det är en salig blandning.
Okej, men och nu är det liksom hur pass trovärdigt är det att de kommer till Bayern nästa år? Det är det lite som ni ska
Ja.
kolla om det. Ja, jag är med.
Vi ska se om vi lyckas med detta. Jeff Scannella. Lolo Mikael Rynell. Martin Fribrock. Petter Andersson. Dalil Benyahia. Linus Hallenius. Kamani Hill. Mario Rodriguez. Fredrik Stor. Matthew Tilly. Charlie Davis. James Keane. Kamal Mustafa. Erkan Sengin. Max von Schlebrygge.
Ja, hur många av de här stämde?
Ja.
Vad säger du själv om de här namnen? Är det någon du saknar?
Alltså, jag går ju inte in och läser forum så där, så att jag känner igen alla namnen såklart. Men jag går inte in och är med i, jag läser inte forum. Jag satt ju själv förut liksom, när jag inte var sportchef och läste forum och sådär. Och då såg jag liksom att folk i organisationen kan bli ganska hårt angripna. Och jag menar, jag sitter ju i en roll där jag tror att det gynnar inte mig att sitta och läsa forum. Så att jag läser faktiskt inte forum. Men sen är det ju folk på kontoret som kommer och säger saker liksom att nu är det den här diskussionen eller liksom nu har det uppstått något sånt här rykte, mer för att jag ska veta. Men jag håller mig medvetet ifrån liksom att vara med och i allt det där, för jag tror inte det är bra.
Kunde vi utläsa någonting av ansiktsuttrycket här?
Jag tycker att han skötte det ganska, att han behöll pokerfacet jävligt bra.
Och då vill ni, Gustav har påbörjat här när man läser media, no comments, inga kommentarer, och ansiktet höll, tycker jag, tyvärr.
Fan, det var någon namn som du nickade lite på, och eftersom jag är så jävla usel så kan jag tappa bort det. Så jävla dåligt.
Yeah. Nej, men jag ska säga så här,
Dalil nickar ju till på lite.
Ja, men han är ju med och tränar med oss nu.
Det var ju precis, det alltså var inte så oväntat att, kanske.
Nej. Men så här är det, och det är ju världens mest tråkiga svar, liksom inga kommentarer. Man ska inte säga inga kommentarer, det fick jag veta när jag gick på en sportchefskurs, att det är så negativt laddat att säga så. Men jag säger liksom att när det ringer journalister och provar med olika namn hela tiden, så vill de ju alltid, men du kan väl åtminstone dementera det om det inte stämmer. Det blir ju liksom gissningsleken, så att jag vill ju varken bekräfta eller dementera. För då blir ju att jag säger vad vi kommer att göra i framtiden eller inte. Och jag tror inte det gynnar oss att jag sitter och är med och ger ledtrådar. Alltså det är skitkul och skitintressant med silly season. Herregud, jag har ju själv hållit på och varit asnojig genom åren och liksom vad det är som kommer och kört FM liksom. Så att jag förstår att det här är ju askul.
Men hur mycket påverkar det att värmningar ofta kommer ut i förtid? Alltså att de inte kommer från Hammarby utan att de kommer från media eller från folk som har nämnt och grävt upp saker på Twitter i ett par fall i år till exempel. Från någon agent eller någon spelare själv eller så som har skrivit.
Alltså det finns ju alltid ett syfte varför saker och ting kommer ut. Dels kan det ju vara liksom väldigt enkelt att någon har varit oförsiktig eller att någon har sagt till liksom någon i förtroende. Alltså det är ju alldeles uppenbart att det har läckt ut saker från organisationen och någon har sagt till förtroende säkert, och sen så har det kommit, och så är det någon som vet något, och så är det jävligt kul att säga liksom, fan vet ni grabbar, jag vet det här. För det är ju roligt. Man har ju någonting att berätta som folk är jävligt intresserade av. Så det är inget konstigt med det. Och lyckligtvis så har vi varit ganska skonade. Alltså det jag är rädd för är ju att det kommer ut saker, vi vet någonting om någon spelare, en situation som har uppstått som gör att vi har ett läge här på den spelaren, och då vill man inte att det ska komma ut. För att jag menar, jag läser ju själv om saker, jag ser på olika sidor och tänker, åh fan, den här spelaren, okej, nu har vi släppt den klubben, eller jaha, han vill flytta från den stan till den stan. Alltså man sitter ju själv och skannar av och ser vad som kan uppstå. Alltså vi har ju gjort vår egen scouting och vet vilka spelare vi vill ha, men sen dyker det upp saker man inte har tänkt på, det ska jag villigt erkänna. Och då är jag så jävla rädd att det sitter andra sportchefer eller folk i andra klubbar och liksom ser. Sen är det ju så att det sitter ju journalister och läser de här forumerna och skriver ju saker eller ringer och testar mig på det, och sen så blir det en artikel, och sen så måste de ju skriva. De måste ju också producera nyheter, producera artiklar, och det kan ju vara liksom saker helt utan substans, men ibland är det ju saker som vi faktiskt gör.
Men hur pass skadligt är det egentligen att ett rykte kommer ut? Jag menar, att spelarna som finns ute på marknaden, de finns ju med agenter och som aktivt marknadsför dem, och skulle de vara aktuella så är det väl hur som helst svårt att tänka sig att de bara förhåller sig till en klubb i alla fall.
De kan vara marknadsförd bättre eller sämre. Och det kan ju vara så att det dyker upp. Det är ju inte så att alla agenter ringer till alla klubbar och alla spelare. Så det kan ju vara, nu är det lyckligtvis så att det har inte skadat oss ännu.
Men de här lägena som Gustav pratar om här, de är ju egentligen spelare som i stort sett redan är klara. Det måste ju finnas en händelse, en tidslinje där någonstans när det läcker ut någonting precis på slutet. Alltså kontrakten är i stort sett underskrivna. Kan det verkligen hända så?
Ja, men då är det inte så farligt liksom, om det dyker ut och allting är klart. Vi var ju klara i stort sett med Baggio när det kom ut. Det var inget farligt. Så att jag tror inte det har skadat oss ännu, men det finns ju en risk att det gör det.
Kan det gynna er i något läge också? Kan det gynna Hammarby att det blir ett ökat surr runt det, och att det
jo blir... men hela den här silly season grejen ja. Det är klart att det är ju, gör ju att det är intressant. Vi har mycket på gång och det händer jävligt mycket roliga saker i klubben i övrigt, och vi har fått till många bra saker nu, så det är ju klart att det är bra med vi får publicitet och att det förhoppningsvis gör att folk tycker det är kul och intressant, och på så sätt tycker jag, men fan, i år ska jag köpa säsongskort. Och då
ja, för det är ju så. Alltså, det här med intresset för klubben ökar ju om intresset för Silly Season är stort.
Ja, ja, ja.
Då kommer ju också intresset för klubben i övrigt. Och även när det gäller massmedia som skriver och skriver och skriver.
Precis.
Det måste ju Hammarby ändå känna på. Så att, kan det vara så att du sitter och läcker lite grann för att få se
det? Nej, det...
Eller borde, läcka, borde ja. Du läcka mera?
Ja, precis. Nej, alltså jag skulle ju aldrig... Nej, men... Så har inte jag tänkt att det skulle vara liksom att det ska i ett senare skede leda till att vi säljer 10 säsongskort mer av att vi skulle gå ut med någonting som inte är klart. Jag är nog mer rädd att, det ska, att affären ska skita sig för att det kommer in, eller bara att det kommer in så att det blir någon onödig budgivning så vi får betala mer för spelaren.
Har det funnits sådana lägen där det har varit väldigt nära men att någon affär, alltså när, en affär som har läckt ut och det har varit väldigt nära men den inte avslutats på grund av att det kanske har läckt ut för tidigt liksom, att någon annan klubb har nappat och gett ett bättre bud eller så?
Inte i år tror jag.
Nej.
En annan fråga i anslutning till det som jag funderar lite på då. Det är ju medias roll och hur de kan vinkla att spelare A sa det och medans agent sa det och sen svarar sportchefen i klubben det. Och att det blir att inte förhandling men en dialog via media. Hur pass kortsluten i den processen i alla fall, eller hur pass skadlig är den?
Jag tror inte det är så mycket dialog via media, så jag har ju kontakt med agenten direkt och det är ganska raka puckar var vi står liksom. Så att det är inte så att agenten kan gå ut i media för att sätta press på mig till exempel.
Ibland får man ju för sig det.
Ja. Får jag bara ta ett exempel? Du behöver inte kommentera spelaren i sig utan bara själva processen. Och det är Linus Salenius som jag tänker på här nu.
Ja.
Som, där jag nästan får känsla av att det hela är en medievinkling från början till slut. Där man pratar om honom som att Linus Salenius kan gå därifrån. Och sen så Linus Salenius är intresserad. Och sen så kommer det till att Hassin Sättinkaja idag via media också säga att det kommer aldrig ske.
Att han går till Bayern?
Att han går till Hammarby.
Nej.
Och så har man lyckats spela hela spektrumet på 24 timmar.
Ja. Fast jag tror inte att i det här fallet att det spelar någon roll att han säger så i media.
Mm. Patrik, du har
något? Jag har två frågor. En fråga från någon som heter Challe. Som frågar...
Tjena, Challe!
Sen skulle ha han inringd här. Han frågar hur många platser som är kvar innan truppen är full samt vilka positioner som det gäller.
Ja, precis. Alltså, vi har ju haft som liksom lite halvhypotes att vi ska 18 plus 6 då. När vi började. Men sen beror det lite på om du har spelare som kan spela på flera positioner. Och har du spelare som kan spela på fler positioner så behöver du inte ha lika många då att du kan täcka upp liksom. Så att det är inte helt hugget i sten det. Billy Schuler nu som vi tog in, han kan spela på alla fyra. Alltså han kan spela strike, han kan spela släpande forward, han kan spela höger, han kan spela vänster. Så att då, och lite annat vi har på gång är också, nu är jag en liten ledtråd här, brukar jag inte göra, men vi har lite annat på gång som också kan spela flera positioner och då kanske antalet inte blir lika viktigt.
Vilka positioner pratar vi om då?
Mittback, vänsterback till exempel.
Mittback, vänsterback, målvakt.
Nej, men om man tittar på de här spelarna som har kommit in, för jag är ju lite insnöad så jag känner till Hammarby-spelarna rent generellt och sen så är det ganska stopp efter det. Många av de här nya spelarna, hur många av dem är liksom tillgängliga på fler positioner?
Så Lallea kan ju spela både höger och vänster. Turin är en mittback. Billy Schuler som jag sa. Baggio är en central fältare, kan även spela till höger på mittfältet.
Billy Berntsson är en högerback.
Så att,
okay. En till fråga från någon som originellt nog kallas för Bajen. En fråga som han undrar om vi kommer bli nöjda med de sista värvningarna.
Ja. Alltså fan, vi ska ju inte glömma, alltså, vi gör ju så gott vi kan och försöker få in så bra spelare som vi har råd med liksom. Och det är ju speciellt att vi är en klubb i Superettan av två tyvärr negativa anledningar. Att vi har ju inte liksom de tv-pengar som kommer med att spela Allsvenskan och den budgeten. Och vi vet redan att vi kommer gå många miljoner minus nästa år. Jag vet inte om det är officiellt hur många miljoner minus, så jag skiter i att säga det nu då. Men det kanske ni ändå vet. Men, så att vår budget är väldigt tight. Och sen så är det svårt att få spelare som är liksom mitt i karriären att gå ner och spela Superettan om det finns liksom väldigt bra alternativ. Så att jag har ju nåtts av det här liksom med Petter Andersson, och det är liksom, det är så orimligt, för att Petter Andersson har liksom, han kan fortsätta i Europa, och det vi kan erbjuda Petter Andersson liksom, det är ju inte ens en tjugondel av det han kan tjäna under liksom, en fotbollskarriär är ändå ganska kort, och spelarna drivs ju av liksom sportsliga mål och liksom att kunna tjäna så mycket som möjligt.
Så om vi tar just Petter, är det en ren tidningsanka? Hur reagerar du på det när det dyker upp sådana
saker? Nej, men alltså det är klart att tidningarna vill ju, eller nättidningarna så vill ju ha så många klick som möjligt. Petter Andersson går ut och säger att han ska lämna Gråningen. Eller om det var det han sa. Och det är ju jävligt lätt att sätta ihop det med liksom att Hammarby, så han som skrev det där, har du liksom helt, han ringde mig och testade på det liksom, och återigen där skulle jag ju kanske sagt liksom, nej men det är absolut inte någonting, men jag vill inte att han ska kunna ringa varje gång och säga nej när det inte är någonting och säga kanske, och då spinner han ju loss. Han skrev ju liksom att det behövs extern finansiering, och det ska jag verkligen tacka, för jag fick massa mejl av folk som ville ställa upp, och jag kan lägga liksom så här mycket och vi kan göra insamlingar och så. Det är ju så jävla charmigt och så jävla grymt att liksom det finns. Men det spelar nog ingen roll i just Petter Andersson-fallet. Jag har ju liksom dialog med många av de här Hammarbyarna som har spelat hos oss förut och så där. Så att jag vet ju, jag stämmer ju alltid av, och om inte annat för att jag vill ju ha en relation med dem när det väl händer att de av någon anledning vill vända hemåt. Men just det där, ja, det var verkligen en tidningsanka.
Men blir du liksom sur på det? Tar det mycket energi av
dig? Ja, men jag blir så förbannad när jag får. Jag fick ett sms av en journalist som bara drog någon namn, och så kan du kommentera eller vill du säga någonting om det? Nej, det vill jag inte säga. Ja, skitsamma, jag skriver ändå. Och så lägger han ut någonting om att vi är ute efter honom. Så det spelar ju ingen roll vad jag säger.
Men vi går igång på det.
Ja, jag vet.
Vi får ju, och det gör ju liksom vårt nöje.
Tidningarna, de här nättidningarna, de får ju massa klick, och de kan ju tjäna annonspengar på att alla ni går in och klickar och läser det där. Alltså det är ju enkelt.
Men å andra sidan så är det ju lite så som kretsloppet idag ser ut. Media bevakar, skapar klick, skapar intresse, skapar publicitet och så. Så det finns ju någonstans logik i det också, men sen så kan man ju bli irriterad på om det liksom blir, driv sin absurdum.
Hur ser beslutsprocessen ut då? När det kommer en spelare, säger en hemvändare till exempel då, som man är intresserad av.
Ja.
Hur mycket spelar dina ordroll och hur mycket spelar Gregs ordroll, som inte har någon koll på till exempel då just hemvändarna eller den svenska marknaden nu?
Nej, men jag alltså det måste man, jag kan ju inte värva spelare som inte vår tränare vill använda. Det har inte vi råd med, att värva spelare som inte tränaren vill ha, utan det är jävligt viktigt att tränaren är med. Så och vi är ju liksom, vi har ju varit en grupp, nu var inte Greg med förut, men Salle, jag och Roger liksom, Teorin och Lalé till exempel, då var inte Greg anställd, men vi kände att oavsett vem som kommer träna laget så är det här spelare som vi kände att det här är spel som kan bidra, och som vilken tränare vi än väljer kommer vilja ha. Nu när Greg är här så är det ju, får ju vi liksom sitta och förklara vad det är för spelare, och vi tittar på mycket material, vi kollar referenser, pratar med spelaren och sådär. det är liksom den sportsliga aspekten av det hela. Och sen är den ekonomiska aspekten, och då kopplas ju tränarna bort lite. Alltså jag får ju en bild av hur mycket vi vill ha den här spelaren och hur mycket av vår budget vi kan lägga på den här spelaren. Mm. Och sen är det min uppgift att göra en så bra liksom finansiell lösning som möjligt med varje spelare.
Men vad lockar man en spelare med? Det kommer man fråga här också, som jag inte hittar namnet. Vi får kräda sen. Som till exempel Theorin. Vad lockar man en sån spelare?
Hur
lockar
Daniel Theorin?
Ja, till Bayern.
Daniel Theorin lockar man med en nystart. Han får en väldigt central roll. Han kommer in och är en jävligt viktig kugge i en påbörjad resa. Så att han går ner både i lön och i division. Men han ser någonting i framtiden. Han skriver ett treårskontrakt. Och under den här tiden så ska det ändå ha blivit någonting positivt för honom mot att vara kvar och spela Gävle. Mm.
Och Kristoffer Lallé behöver inte locka så mycket. Det var bara att säga, här är kontraktet.
Nej, precis.
Så att han har slutat ringa.
Ja.
Men Badjo och Billy Schuller som har kommit då, är det Greg som har varit mer inblandad? Är det som har handplockat dem själv, om man säger? Eller har du också varit inblandad i det, eller?
Ja, alltså vi är ju alla inblandade. Sen vet ju han mer om de spelarna och han kan ju ringa till collegecoachen i North Carolina för att han känner honom och förstår vad är Billy Schuller för en person. Jag har ju varit över en hel del och jag visste ju också vem Billy var, men jag känner ju inte Billy och jag har ju inte den kontakten att jag kan ringa den collegecoachen på samma sätt som Greg kan.
Men du har sett båda de två borta?
Inte Badjo,
nej.
Hur många amerikanare, nu kanske inte Badjo är fullständig amerikanare så, men hur många amerikanare kan vi få in i laget och inte tappa Bayern-själen? För det är, vi har ju pratat mycket genom åren att det ska vara lokal förankrad och lokala förmågor och så vidare, och sen plockar man dem från en helt annan världsdel.
Stommen måste ju vara svensk liksom. Det får inte bli liksom främlingslegion, och det är också viktigt att alla förstår vad det här är, vad vi gör här och vad vi ska uppnå tillsammans. Men sen har vi ju en amerikansk tränare som liksom kommer med lite annorlunda tänk än vad våra svenska spelare är vana med också. Men vi kommer ju inte liksom bli ett amerikanskt lag.
Men berätta lite, jag tror det kan vara intressant. För mig i alla fall ditt jobb en ganska, ganska dunkelt så att säga. Jag ser i bästa fall resultatet av det. Men berätta lite om hur ditt jobb, vad din vardag går ut på, hur du arbetar. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan dig, Salle i styrelsen och nu efteråt när Greg är på plats?
Man kan väl säga att jag är ju den som samlar all information. Det vill säga håller liksom örat mot rälsen och liksom skannar av allt. Har all kontakt med alla agenter. Vi diskuterar ju namn så som kan ha kommit upp för att vi själva har blivit kontaktade av en agent eller för att vi tycker att spelaren är bra. Det kan vara liksom, det kan vara olika. Jag menar Daniel Theorin, det var ju Roger Sandberg som kläckte den idén att fan ska vi inte prova ändå liksom. Och så där, så att det finns ingen rekrytering som ser exakt likadan ut som den föregående liksom. Alla är väldigt så där olika. Besluten liksom, sportsliga besluten fattas ju i grupp av liksom diskussioner, och vi väger olika alternativ mot varandra och sådär, och jag tar ju reda på liksom lite vad kostnaden är runt varje alternativ och sådär. Men för, så, lite som du frågade Kent liksom, för, fan det är ju jätteviktigt att så många grejer som möjligt blir bra. För att vi har inte så himla, vi kan inte göra som Elfsborg och köpa skitdyra spelare och sen blir det ingenting. Vi har inte de marginalerna.
Men vem så att säga har det yttersta ansvaret för spelarrekryteringen i så fall?
Jag har ju det yttersta ansvaret. Så att jag får ju alltså, men samtidigt jag vill ju också känna mig trygg i, jag har ju det yttersta ansvaret, så jag måste ju också känna mig trygg att när vi går för det så vill jag ju att de andra ska vara med på det. Och jag har ju aldrig tagit in en spelare som inte tränar, alltså där vi inte är överens. Så det är ju jävligt viktigt att vi liksom är, att vi känner det som grupp liksom, att, och är det så att någon tvekar och säger ah, men fan, hur är hans karaktär, men då kollar vi upp liksom ytterligare och kollar med fler referenser och sådär, så att vi försöker ju vara så noga som möjligt. Sen är det ju svårt liksom när man inte har ja, men som till exempel mitt i säsongen nu när vi tog in två spelare som inte blir kvar nu, så var det ju väldigt lovande på det som vi hade fått, den informationen vi hade då, och sen så blev det inte riktigt som vi ville att det skulle vara, och då kanske den informationen som vi fick då från de källorna kanske inte lika trovärdig i framtiden.
Då sätter du ett minus i kanten för den källan helt enkelt.
Ja, det blir ju så.
Men apropå, du nämnde karaktär, det känns som att de fem värvningar som är klara nu för den här säsongen har väldigt bra karaktär allihopa. Det är väldigt, att ni har tänkt lite extra på det den här gången mot kanske tidigare. Är det så att ni har,
ja, alltså vi har ju...
att ni har vägt in karaktär som en liksom tyngre vågskål än tidigare?
Ja.
När du säger karaktär, vad menar du?
Att spelaren ska vilja ta ansvar, att spelaren ska liksom vara genuin i det han står för. Karaktär kan ju vara på olika sätt. Liksom, när jag pratar med Daniel Theorin, så han är ju liksom en liksom, kanske som den norrlänning han är. Han är jävligt liksom, jag står för det här, det är min backlinje, jag ska prata mycket, jag tar det här ansvaret att styra backlinjen. Det är också det som vi ser i honom, och det är hans, alltså det, han får en roll här. Medan Christophe Lallet liksom visar ett ledarskap genom att ta initiativ, liksom att vilja anfalla, vilja ha bollen, lite som liksom Mike Sema, kan man ju säga att hans karaktär var ju att han tog ansvar. Han ville ha bollen fast ingen annan ville ha bollen. Han visade vägen genom att göra. Lite sån är ju Christophe Lallet. Medan andra kanske mer tar ett ansvar genom att styra andra spelare och hålla upp snacket och ta ansvar på det sättet.
Om vi tar de här spelarna som då försvann, för det måste ju också vara en del av de här rekryteringsprocessen, är ju att också gallra ur gamla spelare. Det var rätt mycket folk som försvann. Var det självklart med de här utgående kontrakten? Det var ett gäng som faktiskt hamnade på en väntelista också. Hur mycket tvekar man där? Det är väl någon kvar på den här väntelistan också för den delen.
Ja.
Men vi återkommer till det. Men har det varit självklart just vilka man skulle släppa?
Nej, alltså när de har utgående kontrakt, då går ju de ut på marknaden och blir ju liksom en spelare för vem som helst att plocka upp. Och vi agerar ju på den marknaden och kan jämföra den då med allt som finns. Och det vi har sagt från början är liksom att vi vill se vilka alternativ vi har, precis som du måste ju överväga dina alternativ, vad du har för alternativ. Och då har vi vägt olika alternativ och så har vi känt att...
Så det blir en form av nyrekrytering, kan man säga, nästan för Hammarbys del, att skriva det här kontraktet på nytt då, till exempel med de här var åtta namnen vi hade som du satte på en väntelista.
Ja.
Det är att jämföra med helt nya spelare.
Ja.
Och det blir som att göra en nyrekrytering, det vill säga man skriver ett nytt kontrakt, nya förhållanden.
Precis. Fast med våra spelare så vet vi mycket mer om dem än spelare man tar in. Så det är ju chansen att ta in en ny spelare.
Mm. Men är det bara en av de här som hittills har förlängts?
Bojan,
ja.
Mm.
Det är ett gäng som nu är klart att de inte förlänger.
Mm.
Och så finns det väl en...
Yes, då har vi frågan som sveper runt här nu som handlar om Runa. Bland annat Gabriel som... undrar om det står i Aftonbladet idag att det inte förs någon diskussion med Runa. De undrar om det stämmer.
Ja, men alltså inte förs en diskussion. Jag var och fika med honom här på Söder för inte så länge sedan. Och sen efter det har vi inte pratat. Så att det är ju...
Ni har inte pratat sista kvarten.
Nej, precis. Och då blir det att det inte är... Nej, men det ringde en journalist från Aftonbladet idag och frågade liksom. Sådär. Men det är ju alltid två parter i en diskussion, och för att det ska bli någonting så måste ju båda parter vilja, och då undrar man varför inte Rundström signad. Och det kan jag ju inte gå in på liksom, utan det är ju en diskussion som är intern.
Men vilka, jag vet inte om jag frågar det, men om jag frågar så tar vi det till. Vilka positioner tänker du kvar att fylla i truppen som det ser ut nu?
Det är mer offensiva positioner.
Mm. Alltså som det ser ut så är det två eller eventuellt tre anfallare i truppen nu, om man räknar Castro som anfallare?
Ja, men så beror det på om vi ska spela 4-2-3-1 eller 4-4-2. Eller hur.
Har du det klart för dig redan vilket spelsystem som gäller? För det måste ju ändå vara avgörande när du letar.
Ja.
Och det är...
Och jag vet inte om vi ska gå ut med det sådär. Nej, men det... alltså vi vill ju också kunna vara ombytliga i vårt anfallsspel och inte vara förutsägbara. Men då vill man ju också ha spelare som kan göra att vi kan spela på flera sätt. Vi skulle ju kanske behöva en snabb djupleds forward till exempel.
Jag skulle bara vilja vara lite tråkig och gå tillbaka några månader. Alltså, du sitter ju med ett arbete nu där det gäller att då förnya truppen, och vi har omsatt en hel del spelare då som hade utgående kontrakt. Mm. 2011 var ju långt ifrån något lyckår. Vad gjorde ni i ledning och styrelse vad drog ni för slutsats utav 2011 och kring det som hände? För det var ju också baserat på rekryteringar som ni inledningsvis trodde att det här blir bra. Men vad var bokslutet för 2011?
Ja, det att det inte går att peka på en grej liksom, utan det var så himla många olika faktorer som spelade in. En grej till exempel som gör att vi säger den storlek vi gör nu är ju att vi hade vid ett tillfälle 27 man i truppen. Och har du spelare som är liksom, som känner på sig att han är gubbe 25, 26, 27 och har utgående kontrakt och vet att han kommer inte vara kvar nästa år, kanske liksom tappar lite det här brinner för och inte känner liksom att fan, jag är med och det här ska jag vara med. Så därför vill vi ha en tajtare trupp. Vi har sagt liksom, alla unga spelarna är absolut med och konkurrerar. Det är inte det liksom. Och bäste man spelar, och vi vill ju liksom att de ska få chansen. Men vi vill ha en grupp spelare som är så bra att de kan starta, och att vi håller den gruppen tajt så att du alltid är med i matchtruppen om du är med. Vilket gör att du blir ju delaktig och känner verkligen att du är en del av det här och att du tar ansvar för det.
Men om du översätter det till 2011, ska jag tolka det som att det fanns en för lång svans utav spelare som var med i truppen?
Bland annat.
Men inte kände sig motiverad, och att det spred sig kanske?
Absolut. Och att det gjorde liksom att de kanske inte orkade ta det ansvaret, för att vadå, jag ska ändå inte vara här nästa år. Och sen var det ju massa olika andra faktorer som jag inte vill gå in på liksom. Men fan, det här har man ju legat sömlös liksom. Du vet att alla har gjort, alla fans och i organisationen och alltihopa. Sen vet jag inte liksom, kanske att på något sätt att det har smugit in sig en liten övertro. Vi avslutade med liksom cupfinal och avslutade säsongen bra, och man trodde att liksom det kommer klara sig med de här killarna som vi flyttade upp från HTFF, och vi har ändå fått tillbaka Rundström och Paulinho, och att man hade en
men är inte den övertron överhängande varje år när vi nu hela tiden ska säga att nu jäklar vänder det, nu jäklar händer det? Är det inte så att...
Nej, men jag vill inte sälja in det. Jag vill inte säga liksom, köra liksom någon slags falsk marknadsföring här. Alltså det blir ju vad vi gör det till. Det är också en sån här grej att man kanske, spelare kanske har känt att fan, vi är ju ändå Hammarby, kom igen nu. Varför, vi möter ju Falkenberg, hur svårt ska det vara? Alltså på något jävla undermedvetet sätt så kan ju det säkert ha smugit sig in liksom. Och det finns inget annat än liksom att kavla upp och köra i år. Men jag liksom, jag vill absolut inte sitta här och säga, köra några målsättningar eller något sånt där, utan det är bara hårt jobb som tar oss ifrån den här serien. Alltså, det är inget annat.
Vem är det som sätter en officiell liksom en målsättning till slut?
Vi kommer göra det i gruppen.
Ja, och spelarna. Men ni inte gå ut med den utåt? Eller?
Ja. Delvis tror jag det. Men själva målsättningsarbetet har vi inte pratat om så mycket. Utan nu är det mest fokus att se vad vi får för grupp. Och sen utifrån det så kommer vi nog göra ett målsättningsarbete där vi involverar alla också, att man känner sig delaktig i det, och att man kanske bryter ner det i kortare mål också så att det blir greppbart. Och att det kan vara liksom saker som att fan, vi ska ta mer poäng på hemmaplan, vi ska göra mer mål på bortaplan, vid den här tidpunkten ska vi ha uppnått det här. Så att det blir liksom någonting som är nära i tiden, att man hela tiden jobbar mot någonting. Så kan man ju ha ett övergripande mål sen, men man kanske ska ta ett mål bara till halva serien. Men det är ingenting vi har pratat så jättemycket om nu. Det kommer vi till.
Du nämnde förut HTFF och även då det här att de unga spelarna konkurrerar på lika villkor. Hur ser det ut med de här lärlingskontrakten? Det ska vara 5 stycken.
Ja, vi är väl från början så har vi 6.
Men det har låtit som att det kanske bara blir 5.
Ja.
Hur fungerar de rent konkret? Vad innebär ett lärlingskontrakt rent konkret?
Ja, det innebär att du kommer ju in på en lägre lönenivå och att din prestation gör dig till en A-lagsspelare och det som du får. För det är ju killar som är oprövade och alla blir ju inget.
Men är det här skrivet på ett år? Det här går inte att byta fram och tillbaka, eller är det långtidskontrakt, korta? Hur ser det ut?
Nej, men det finns vissa saker i kontrakten som triggar igång andra saker. Så att det finns ju en uppsida i kontrakten att gör du bra ifrån dig så blir du belönad.
Okej. Okay.
Men vi har inte råd att ta flytta upp juniorer och ge dem liksom så att de är heltidsanställda. Mm. Utan det här är ju killar som går i skolan och bor hemma och liksom. Men absolut att det finns incitament för dem så att de ska känna att de har.
Det finns ett namn som nämns mycket där som inte är klar än, och det är Niklas Lindqvist. Vill du kommentera någonting om det eller vill du inte göra det?
Jag ska vara jävligt konsekvent, men eftersom jag är hitbjuden som gäst och det är nära och så, jag ska faktiskt frångå det och säga att han och Linken och hans agent Anders Karlsson och hans farsa Steffe kommer upp till mitt kontor imorgon 9:30 och skriver på.
Och vad är det för typ av kontrakt då?
Så han kommer in på ett kontrakt som de andra lärlingarna har. Och sen finns det då grejer i det här kontraktet. Så att Linkan ska vara med, absolut.
Gud, vad roligt.
Härligt. Ja, det är nog jättemånga som är glada för det. För han har märkts under förra året framförallt. Mm.
Ja, nej, men han är jättespännande. Han har en hel del kvar. Det som är så spännande med honom är att han har en spets. Att han är så fruktansvärt snabb.
Mm.
Och det är en intressant spelare att få jobba med.
Gustav, du hade ju lagt märke till honom tidigt, vet jag att du sa.
Nej, jag trodde att det var första gången jag såg honom i träningsmatchen mot Älvsjö där.
Just det.
Men så märkte jag att jag hade skrivit om honom i bloggen för typ ett år sedan. Någonting, men, ja.
Mm. Ja, det är en
och
kille som
jag märks. Hade uppmärksammat honom då, men jag minns inte det själv. Jag trodde bara att jag hade hört snacket och påverkats av det, men... Mm. Men det är många som har snackat om honom. Det är många som har varit lite oroliga för att han ska lämna till Tottenham eller någonting.
Mm.
Eftersom han har varit där. Men det är grymt i så fall att vi behåller en sån kille.
Mm. Hur är det med annars just den typen av när det kommer storklubbar och försöker plocka relativt tidigt då i utvecklingen? Är det någonting man blir glad och nöjd över att vår verksamhet funkar, vi får fram spelare, eller är det så jäklar, nu tappar vi ett bra namn?
Det kan vara både och. Vi har 96a Victor Nordin som ska till Arsenal nu. Och ja, bra fråga. Fan. Det är ju både och. Liksom. Det ska ju också vara kul att uppmuntra de sporre för killarna att få den möjligheten att sticka dit och träna. Så ska vi veta, de här klubbarna, de tittar ju på liksom 100 spelare i kvartalet. Liksom. Så att det är ju, man vet inte hur pass långt de har kommit och hur pass intressant. Det kan ju vara att ja, men den här killen har landslags med lite, vi tar in och tittar på honom. Så kanske han får komma tillbaka en gång till senare. Jag menar, Kevin har varit i Fiorentina, Robin Tranberg har varit i Blackburn, Luca har varit i Italien, var han i Parma, vad var Luca? Luca var ju Udinese.
Nu tittar jag på Jelin, för det är han
som har på Jelin, för det är som
jag borde veta det. Ja. Du får jag skämmas på Twitter.
Jag borde veta det. Ja, men Luca har varit i Italien, det var ju pinsamt att jag inte kommer ihåg. Sorry Luca.
Han håller på Catania i alla fall.
Men han har ju släkt från Sicilien. Mm. Men han har varit...
Han var inte i Napoli, nej?
Jo, för fan, Napoli. Bra.
Ja, vi visste det.
Jelin hade
koll. Du sa tidigare här att du läser Jelins blogg för att hålla koll på...
hålla koll på vad vi håller på med, Hammarby. Ja, precis. Vilka spelare som vi har på gång också.
Det där Gustav, får jag fortsätta med lite en fråga kring det här? Vi nämnde hemvändare tidigare.
Mm.
Och det finns ju någon slags... Och jag är ju minst lika stor sucker för hemvändare som många andra.
Mm.
Man kommer ihåg Petter, och det är väl därför Petter Andersson, och det var väl därför det fick ett sånt stort gehör, utrymme. Just för att det är en drömvärmning. Max likadant, Runa förra året, Paulinho förra året.
Mm.
Och så pratade vi tidigare om att de här spelarna som vi har haft i Hammarby, det får vi se som, och som var på den så kallade väntelistan, det får vi liksom se som en ny värvning. Det måste ju rimligtvis gälla även hemvändarna, för de har ju utvecklats och förändrats på flera olika sätt sedan de lämnade Hammarby senast.
Ja.
Så frågan är, hur pass mycket det faktum att de är hemvändare och att det är drömvärvningar för fans, hur pass, eller är det att de är mera benägna och intresserade av att komma tillbaka till Hammarby som gör att det är en lättare värvning än att ta någon som har spelat i en annan klubb?
Du behöver ju aldrig förklara för en hemvändare vad Hammarby är för någonting, och jag tror att det är någon som har spelat i Hammarby vet ju hur fantastiskt det är, så att det underlättar ju. Att jag behöver ju inte förklara för Max von Schlebrygge hur det är att spela i Hammarby. Det vet ju han bättre än jag. Men och det kan ju vara positivt liksom att...
Men är det det att det är lättare att få hem eller lättare att få en diskussion med en hemvändare?
Det blir ju inte samma samtal med liksom Max som
och,
det...
Och när var du senast inte behövde tala om det för Max?
Ja, precis. Nej, men liksom när jag pratar med Max, då är det ju inte liksom fan Max, du vet Hammarby, det är det. Det har han ju, utan det är ju mer...
Ja, men jag försöker förstå om det är så att man vi tittar på hemvändare kanske lite okritiskt i förhållande...
Nej, men det är fan, det är jätteviktigt att man inte är... Alltså,
jag tänker liksom bara liksom att vad de kan, det kan man ju se.
Ja.
Men sen ska de ju... Det är ju duktiga spelare fortfarande som Lollo och Max och vilka de nu kan vara som förmodligen har ganska hög lön fortfarande. Mm. Och det här ska ställas mot. Hur pass mycket förleds man utav att de är just hemvändare och att det är publikfriande?
Ja, bra fråga. Det kanske lite, det är också därför jag inte går in och läser bloggar för mycket och försöker bli för påverkad heller, liksom att alla vill att vi ska värva den här spelaren, och det vill ju de för att de kommer ihåg vad Max gjorde för oss. Men alla har ju inte all information om hemvändarna, vad de har för löneanspråk. Alla har kanske inte riktigt koll på skadehistorik eller hur mycket de faktiskt har spelat senaste tiden och såna här saker.
Eller om de kan ha förändrats som spelartyper eller som karaktärer eller såna saker också, kanske sen de var i Hammarby för 5 år sedan eller något sånt. Jag menar, folk förändras.
Absolut. Alltså, det kanske finns någonting undermedvetet liksom, men jag tror man får ju inte hålla på och liksom vara nostalgisk och fördela våra resurser fel på känslor, för att ja, men fan, klart, bara klarspråk, jag älskar Max, fan, han är ju liksom, jag kommer ihåg vad han har gjort, men jag kan ju inte lägga liksom halva våran budget för att jag älskar Max. Det är ju oansvarigt. Mm. Så att Där måste man verkligen försöka stå, och skulle det bli så då liksom att en hemvändare hamnar i en annan klubb, så skulle det bli ett jävla liv ju. Gurra, hur fan kunde du inte ta hem den här spelaren? Det är ju inte klokt. Vad gör han i Göteborg liksom, eller Norrköping eller vad som helst? Då är det jävligt viktigt att jag ändå står på mig och säger liksom, jag kan inte lägga de här pengarna även fast jag kommer få dunder mycket skit för det. Jag vet ju mer än de som kritiserar mig, och jag måste våga stå för det liksom.
Är det svårt att stå emot på det viset? Är det jobbigt att få den där skiten? För ibland, just nu under de senaste veckorna, så har du varit ganska hyllad. När du var på semester här under hösten så var du mer eller mindre hatad under en period för att du inte agerade och hände saker.
Och det är också en sån här grej. När jag drog på min smekmånad, så tänker folk, shit, nu står det still. Nu händer ingenting här. Nu ligger Gurra Grauers på en solstol och latar sig. Det är ju den bilden man får liksom. Men det är ju självklart, alltså det är ju, för det första så var min fru nog inte så jävla glad på mig på semestern. Men sen är det också så att vi har ju förberett, liksom gjort de värvningarna som vi gjorde, och vi har ju koll och vi har ju en dialog, så att det är ju inte så att vi sumpade någonting för att jag var på semester. Men jag förstår ju liksom att folk skiter ju om jag är på semester, Hammarby måste gå bra. Mm. Det förstår jag, det är ju naturligt. Så skulle jag...
När är egentligen ett bra tillfälle för en sportchef, inte bara dig, utan en sportchef i en svensk elitfotbollsklubb, när passar det att ta semester? Vilken tid på året? För så fort någon åker på semester så får man ju kritik. Ja. Oavsett om det är i januari eller i mars eller i augusti.
Ja. Det är ju vissa tider på att det är ju mer hektiska än andra. Mm. Nu var jag tvungen att åka på den här semestern för att min fru var höggravid eller är gravid och vi fick inte flyga senare, så att jag var tvungen att ta det planet, annars hade vi inte kommit iväg alls. Men återigen, jag vill verkligen betona det gjorde ingenting i det här fönstret. Men annars så är det ju liksom mer lugnt inför en seriestart, till vill säga liksom slutet på mars. Du har ju ändå liksom truppen i stort sett klar i slutet på februari om
ja, du saker. Brukar alltid saknas en anfallare i och för sig.
Alltid Mr. X.
Ja, alltid Mr. X. Så att kanske säg... Så jag är inte med så mycket i liksom, jag är ju inte med i liksom träningsupplägget. Det är ju tränarens ansvar och liksom att förbereda laget för sen när serien börjar och så där, då tittar man ju mycket och vill man ju vara med och se, följa upp spelare och så där, så att man har så mycket information som möjligt inför sommarfönstret. Det finns ju ingenting som heter spika en trupp egentligen längre, för att trupper är så rörliga. Mm. Men vi har ju liksom det vi har nu fram till sommaren, det är det vi kör på, kan vi till exempel säga då. Jag skulle säga kanske liksom slutet på mars, början på april är lite lugnare.
Mm. Då missar du marschen.
Nej, men 9 april så är jag ju tillbaks.
Ja, okej.
Okay. Så då är det mars. Ja.
Ja, det är bra.
Alltså, jag ska ju ingenstans nu, men jag tänkte om man skulle dra... Jag
menar mest generellt, ja. Bara så. Kan en sportchef ta semester överhuvudtaget utan att få kritik från fansen? Liksom? Alltså, ja. Mer bara en filosofisk fråga. Så, liksom.
Ja, en sportchef i Ljungskile kanske kan. Ja. En sportchef i Hammarby, ja, kan aldrig ta semester utan att få skit från fansen.
Det finns ganska många som har frågor här om hur Bajens relation är till, vad heter han, John Budak.
Agent. Ja, just det. Ja. Johan Budak.
Johan Budak, ja. Ja, som han skriver fel, jäveln.
då bara upprepar vi det. Alltså, det är frågor från det här chattflödet på hemsidan, ja, på barabajen.se.
Det är så jäkla många som skriver där nu, så att vi tar utvalda namn.
Ja.
Men det verkar som många spelare kommer just från hans stall just nu. Och är det bara slumpen?
Nej då, det är det ju inte. Alltså, jo, från början var det ju det. Men alltså, om man tittar på agenter, precis som att det finns ju alla typer av sportchefer säkert, så finns det ju hela paletten av agenter som är mer eller mindre seriösa och jobbar ju lite med olika intressen. Det är ju deras jobb och de ska ju också liksom tjäna pengar, och det finns ju folk som är agenter, absolut, som är jävligt seriösa och verkligen liksom bra, seriösa, mån om spelaren, bra diskussioner med klubben och liksom det är seriöst. Jag upplever att Johan är en sån. Jag tycker han är jävligt seriös. Och vissa agenter kanske man inte ringer lika frekvent till, för att man känner att liksom det här är en snubbe som bara vill blåsa en, ärligt talat.
Lite för många minus i kanterna.
Ja, precis.
Men är inte agenter rent generellt ganska sliskiga typer? Jag menar, vi har ju haft... Jag menar, Cabrera har väl gått från någon agent med Bajenhjärta till att bli satan själv nu liksom inom loppet av några år. Så hur mycket kan man lita på en agent?
Jo, men liksom... Ja. Alltså, mer eller mindre kan man göra det. Alltså, lita på en agent. Du har ju som jag sa, du har ju hela paletten. Du har ju agenter som en sån som Stefan Pettersson till exempel, som verkar jävligt seriös, verkligen in i detalj, jobbar med unga spelare i mån liksom, att det är rätt. Många agenter är ju bra liksom och kan se till en karriärsplanering på en spelare. Liksom, det här första kontraktet kanske inte är så jävla viktigt att vi kramar ur varenda krona. Det viktiga är att kontraktets utformning är bra, att de ger honom chansen, för att när han nästa kontrakt, då ska det bli bra, för då ska han ha kommit hit och hit. Och sen har du agenter givetvis som bara liksom, okej,
snabba cash,
hur mycket får spelaren, hur mycket får jag? Mm. Och sen så skiter han i spelaren, för han kanske inte jobbar med spelaren efter det här kontraktet. Mm. Och då vill man ju också jobba med agenter agenter, så har att göra med agenter där man ändå kan ha en diskussion och att de förstår liksom vad är bra för spelaren och att diskussionen är bra. Jag upplever liksom att...
Hur mycket pratar du direkt med spelaren? Du får inte göra det, eller är det direkt med agent? Alltså, hur ser regelverket ut där? När det är en spelare som har en agent som företräder honom?
En spelare får alltid företräda sig själv.
Ja, men om man har en agent?
Så, alltså. Men om man har en agent så tillhör väl nog mer kutym och hyfs liksom att man håller dialogen med agenten. För spelaren vill ju ändå att agenten ska företräda honom. Men jag vill ju aldrig rekrytera en spelare utan att få prata med spelaren och liksom kanske käka en middag med spelaren och verkligen gå på djupet vad det är för spelare. Gurra, du var inne på liksom karaktären här. Mm. Och det är ju ingen slump att de här fem killarna har kommit in, för att det är ju ändå spelare som vi känner att det här är killar som vill vara med och bidra och liksom som vi gillar på det sättet på olika sätt då, för det är olika personer, men och att Greg i det här fallet nu också har pratat med de senaste spelarna och också fått en känsla av vad det är för människa.
En sån som Mike Seaman då, till exempel, som har en agent i ett förlängningsskede. Mm. Pratar du med Mike då eller med agenten? Eller blir det båda två? Ja,
pass.
Pass på den.
Ja.
Okej. Får vi fundera över varför.
Vad sa reaktionstestet där nu då?
Ja, precis.
Kan vi köra den från början?
Ja, då tar vi om hela reaktionstestet med ett extra namn på det.
Ja, precis.
Okej.
Okay. Mm. Men det finns... Man blir lite tveksam på... Om det verkligen är Mike Sema som har skrivit den här frågan. Men han undrar i alla fall, varför lämnade jag Bayern? Var det för att jag fick för dåligt betalt eller att jag tyckte det var för låg sportslig nivå?
Du får nog prata med Mike. Du får skriva tillbaka. Mike, varför? Hur tänkte du?
Hur tänkte skriva du? Det. Ja. Vad,
vad var det i Norge som lockade?
Själv.
Gustav, jag tycker det var alltså... Jag respekterar att du inte vill föra det vidare. Men jag tycker ändå att din reaktion var intressant, för att det visar hur pass mycket känslor det ligger i det här, även för en sportchef.
Ja. Men vad fan, alltså jag är ju bajare. Herregud, jag vill det här liksom lika mycket som alla ni. Och fan, det är, alltså, i vissa skeden så ligger man ju sömnlös på nätterna och man funderar, fan, skulle jag gjort så? Skulle jag gjort si? Den där jävla idioten gjorde si och han gjorde så. Liksom. Det här är ju en känslobransch. Och jag är ju ny liksom. Så att det brinner ofta.
Har du dåligt temperament? Eller har du dåligt så här, dålig...
Självkontroll
på när det handlar om affärer liksom.
Nej, men alltså det har jag också liksom, jag är inte dålig på att backa om jag känner att jag inte har kontroll på situationen, då backar jag bara liksom, så att det är inte så. Men fan, jag vill ju vinna. Och jag blir ju så jävla förbannad när man inte vinner. Och det är liksom vissa, jag tycker det var skitsynd att vi inte fick Drugge till exempel.
Det var på gång, det var nära.
Ja, fast det var ju mycket liksom hans familjesituation som gjorde att det var bra liksom att bo kvar i Göteborg och så, men vad fan, jag ville ha honom. Liksom vi ville ha Drugge, då kändes det som att fan också.
Jag vet att Stefan undrade lite här just tidigare om du pratade om erfarenheten och så vidare. Dels varifrån du kommer då, men även vart du är på väg. Vad är ditt mål med det här?
Ja, alltså jag vill ju att vi ska, eller vart jag kommer ifrån eller vart vi ska.
Ja,
vi
kan börja den änden. Om vi backar bandet, innan du blev sportchef och så var du på ungdomssidan eller junior.
Ja, så här, jag lirade själv fotboll i Frej. Och som spelare, jag var jävligt intresserad av vad händer liksom bakom kulisserna och varför är vi grabbar som vi är, och nu kom det en ny kille och varför det liksom, och hur ser mitt avtal ut och hur ser andras avtal ut, och jag är jävligt intresserad av liksom spelet bakom. ett tag var jag liksom torsk på Championship Manager på datorn och liksom. Nej, men jag är jävligt intresserad av spelet bakom. Vad är det som gör att du kan bli framgångsrik som klubb? Vilka faktorer finns? Jag kan ju inte påverka allt det såklart, för det handlar ju om liksom hur mycket, vilken omsättning kan du ha, vilken budget har du att göra med, men liksom hur kan du optimera dina resurser och hur kan du hitta liksom konkurrensfördelar mot dem du tävlar mot? Hur kan du tänka annorlunda? Hur kan du skapa fördelar? Och det där, jag är ekonom, så jag flyttade ner till Lund och pluggade och lärde mig skånska och läste ekonomi. Ja. Och där så kände, och då la jag ner fotbollen, för då pluggade jag på heltid och det var liksom inte, det är bara Sulan som kan spela fotboll och plugga samtidigt. Så att, men då blev det liksom att fan, nej, jag vill verkligen, fan vad intressant. Så när jag flyttade tillbaka till Stockholm så Frej är ju en liten klubb, så då mer eller mindre så har jag liksom, tjock, jag blir sportchef. Så riktigt så var det inte, för de visste ju vem jag var och så, men jag gick med i styrelsen, så tog jag hand om sportliga frågorna och så blev jag sportchef och så vidare. Och min kontakt med Hammarby var ju att jag sålde en spelare till HTF, eller till Hammarby, som spelade HTF, för Tarek Nefati, om det är någon som kommer ihåg honom.
Namnet låter lite bekant.
Då kom jag i kontakt med Hammarby och liksom frågade hur och då ville jag ju ställa mycket frågor och sådär, så jag bokade in möten och frågade hur liksom funkar saker och ting i en större klubb, och liksom såg att det är inte så himla mycket mer komplext än det jag tänker på, annat än att det är andra summor liksom. Jag erbjöd mig att hjälpa till i några månader i Hammarby för att liksom få mer insyn som kunde hjälpa mig som sportchef i Frej, och lärde också att känna de bakom spakarna i Hammarby. Så att då fick jag förfrågan när jag var sportchef i Hammarby, eller i IK Frej, att komma in och hjälpa till och styra, eller inte styra upp, men liksom strukturera ungdomsfotbollen i Hammarby och försöka vara med och på något sätt mer strukturerat, så att flödet av spelare upp i vår egen A-trupp skulle bli mer jämnt. Vi hade vår 87-kull, men vad kan vi göra liksom? Och jag fick ingen arbetsbeskrivning, men liksom, här är ett tomt papper, vad kan du komma med för idéer? Skitintressant. Och då fick jag också ännu mer insyn i hur det är liksom jobbet i en stor klubb och så. Och sen var det nog mer tillfällighet liksom. Det var ju mycket turbulent. Jag kom slutet på 2008, så 2009 var ju min första säsong, och vi hade åkt ur och sen så fick jag chansen här nu liksom på prov att bli sportchef, kanske med att man letade efter en riktig sportchef. Och så fick jag ju chansen, och sen så fick jag tjänsten permanent. Det här är ju liksom en dröm. Det är ju dröm dels att få vara sportchef, som jag liksom ändå har tyckt fan vad kul att få vara med och göra, vara med och påverka. Och sen att få göra din egen klubb liksom, det är ju fan alla levvarning på det.
Du har alltid hållit på Bajen sen du var liten liksom, eller?
Jag är från Täby, så det var inte så många Bajs. Jag ska faktiskt erkänna, det här får jag säkert massa skit för, men jag håller ju på SSK i hockey. Och vart ju liksom mobbad ute i Täby, för det var ju liksom, det är bara AIK Djurgården där ute, och jag tyckte de var så jävla äckliga alltså. Så att, och det började, det var liksom, hockey var först liksom. Och sen så då började sympatierna komma för Bajen liksom. Vad finns det mer för lag i Stockholm? Och Bajen, och det är lite skönt, det är liksom lite bohemiskt, och det är inte så liksom, mina klasskamrater var så jävla märkvärdiga och sådär, och jag tyckte fan, det måste finnas. Och då började jag, och så blev jag bajare, och så började jag gå på matcher och sådär. Så då blev det liksom mitt lag.
Så du och Lale står och hoppar och studsar i takt på
ja. Nej, men jag är liksom inte, jag är klart jag har stått i klacken och så, men jag är inte så här, att jag har liksom, att jag inte kan skilja på att vara supporter och vara professionell. Men
skulle du kunna vara sportchef om vi säger liksom att Hammarby skulle ramla ner i division 1 och du skulle få erbjudande av AIK som spelar Champions League och ta över sportchefsrollen? Nej. Där skulle det liksom finnas på kartan överhuvudtaget?
Nej. Men då kommer jag till där Kent började, som var lite min fundering. Jag menar, du är ju förhållandevis ung. Och hur ser din karta ut här framöver liksom? Vad vill du?
Alltså jag har inte satt upp några mål bortom Bajen, för att jag vill inte liksom hålla på och drömma mig bort och inte vara liksom här och nu, utan jag vill göra saker med Bayern, och att jag vill att vi ska bli en maktfaktor igen, och att vi ska ut i Europa och liksom steg för steg göra, för vi har en otrolig potential, och börjar vi göra saker och ting rätt i den här klubben så kan vi ta det här jävligt långt. Så att jag har inga liksom att jag ska vara flytta till något annat land eller något sånt där, utan jag tror att när jag är färdig i Hammarby, då är jag nog färdig liksom, då går jag nog tillbaka och startar eget igen.
Så om 10 år, vad gör du då?
Jag skulle vilja säga att jag är kvar i Bayern, men det är ju ingen sportchef som överlever så långt i en klubb som Hammarby, så att jag vet faktiskt inte.
Jag tror kan se till att bevisa motsatsen.
Ja, det vore fantastiskt. Det vore fantastiskt. Men jag har inga så här mål. Jag tror liksom jag är inte alltså, jag det har varit skitkul, och jag har fått prova på det här, och det här är någonting som jag har med mig i mitt liv sen, som världens häftigaste erfarenhet liksom. Och faktiskt ingenting som jag trodde det skulle vara, på gott och på ont. Men när jag är klar med det här, då är jag nog klar som sportchef, tror jag.
Hur många timmar snittar du en vecka?
Alltså jag är i telefon hela tiden. Det är helt sjukt. Och det kommer inte hålla liksom. Sen en vecka nu är ju liksom nästan dygnet runt. En vecka i slutet, eller i liksom april, då är det nog mycket lugnare. Men jag vet inte.
När ska du få barn?
Ja, precis. Grejen, jag får ju, det är nedsläpp 2 mars. Oj. Så att fan, truppen måste vara klar då. Ja.
Ja. Är Greg Berhalter mannen som tar oss mot höjderna?
Alltså jag vill ju tro det. Han är så jävla målinriktad. Mm. Verkligen, alltså han är liksom detail oriented, vad fan heter det, alltså nu har det liksom till och med blivit
detaljorienterad.
Ja, han är jävligt noggrann. Det jag gillar med honom, och det är liksom så som jag också är, han är ju också ny i det här, och jag menar jag har 2 mentorer som jag liksom ringer och pratar med rätt ofta och har kontakt med. Det är 2 personer som inte kan någonting om fotboll. Så att liksom att jag är 31 år gammal och jag är ny. Men om man tror liksom att man vet, fan det är ju jävligt fascinerande. Ju mer man lär sig, desto mer förstår man hur lite man vet. Mm. Och det känns lite som att han är på samma sätt, att han ringer till Bruce ofta, han har ju kontakter liksom han ringer till stora klubbar i Europa och pratar
Bruce,
med tränare.
Bruce Arena ska vi säga då.
Bruce Arena, inte, precis. Och så ringer han och pratar med tränare i stora klubbar i Europa och så där, och för att råd och testa idéer och så där, så att han är också liksom, han är ingen machosnubbe som säger jag kan allt, verkligen inte, utan men han skaffar sig en uppfattning liksom baserat på att han testar och idéer och sådär, och sen står han för och så tror han på det. Mm.
Kommer han få ett abrupt uppvaknande när liksom vi möter Brage borta i andra omgången eller tredje omgången eller vad det är, och liksom alltså det, när han verkligen får vara med under, i Superettans verklighet och alltså, att det kanske med de krav och yttre förutsättningar som finns i Hammarby, att
alltså vi har pratat mycket om
efter
det.
En lång försäsong där det ändå bara handlar om ett positivt flöde nästan.
Ja. Nej, men alltså han har ju absolut varit med om krav, och han har varit lagkapten i många av de lagen han har varit och verkligen fått vara ansvarig för mycket, och liksom vi har ju pratat om mycket av de bitarna, och han har ju berättat för mig när han spelade i Crystal Palace till exempel. Jag berättade ju om hur fantastiskt det var nere i Ängelholm, och liksom flera hundra supportrar kom in på plan efter slutsignalen, och det var liksom så jävla fantastiskt. Och han berättade att de var illa ute i sista omgången i andra ligan mot Stockport borta. Mm. Och de kvitterade i slutet och räddade kontraktet, och in springer liksom 2 500 Crystal Palace-fans. Liksom. Han har varit med om det. Han spelade med Cottbus för sin överlevnad borta mot Borussia Dortmund för 60 000 pers. 60 000 eller 80 000, jag kommer inte ihåg. De hade en Champions League-plats att spela om. Och liksom trycket då på ett fullsatt arena i Dortmund, han har varit med om det, och han har liksom varit, så att han kan ju också press. Så att han har varit med på de stora scenerna och han har haft ansvar. Sen vet jag, sen har ju inte han varit i den här rollen att han har varit huvudtränare och men visst fan har han haft press liksom.
Vi var och tittade på träningen idag, Gustav Lirin och jag. Vad är dina intryck av?
Alltså det är precis som du säger och som de flesta har sagt. Och det befästes bara ännu mer när man faktiskt fick se det på plats. Att han är väldigt noggrann och väldigt rak och bestämd. Men ändå inte på något sätt för hård eller för macho. Utan att han lyssna på spelarna, ger väldigt mycket beröm när folk är bra saker. Jag
tänkte just på det när det var någon som gjorde fel i någon övning eller misslyckades med någonting, vad det var för någonting. Då kunde han säga till på skarpen. Men sen efteråt så kom det beröm direkt. Och det tror jag är väldigt viktigt i det sammanhanget.
Men han kom ju också direkt från en spelarkarriär och han vet ju vad som motiverar en spelare. Men sen ska man också veta, han frågar också väldigt mycket. Han frågar hur är svenskar liksom. Hur han har läst mycket, han vill ju läsa svenska. Och liksom jag har förklarat för honom liksom att svenska spelare, för att de ska göra saker så behöver de känna sig motiverade. De behöver veta varför. Varför gör vi den här övningen? Varför ska vi göra den här övningen? När du säger varför vi ska göra den, då blir jag motiverad att göra den. Det här är en uppspelsövning. Den leder till att när vi ska spela ut bollen i egen backlinje så ska vi ha olika uppspelsalternativ. Det är det vi övar på nu. Det är för att det ska bli lätt att förstå. Ah, fan, perfekt. Det är inte bara en passningsövning. Det är liksom... Och det är sånt som han också tar reda på. Vad är det som motiverar? Hur ska han liksom applicera sitt ledarskap på den här gruppen av spelare? Han berättar liksom i Tyskland så är ju alla robotar. De kan inte göra något utan att bli tillsagda vad du ska göra. Och de är fine med det. Så du ska springa upp och ner längs kanten. Det är det du ska göra. Och då gör jag det. Så att han är ju väldigt mycket så att han inte lämnar saker till slump. Utan han vill ju försöka påverka.
Det i chatten här så är det ganska många som frågar just det här kring Greg, som man, några som är en så hård som han verkar liksom intervjuer och så, men handlar det kanske mer om att han är en tydlig person eller så, vad är din uppfattning?
Nej, men alltså han är inte en sån här regelkille. Det enda som han sa nu när han presenterade spelaren liksom att kom inte för sent, men liksom han är ingen gaphals och sådär, men det vi lovar varandra att vi ska göra. Alltså det är ett commitment och respekt för varandra, och det ska vi göra, och håller vi inte det då har vi brutit mot någonting. Men han är ju ingen snubbe som står och gapar och skriker och så, utan han är ju jävligt konsekvent och han är hård om det går fel liksom. Det var en incident på, inte dagens träning men träningen innan, som gjorde han lacka ur, och då drog han det i omklädningsrummet och då stämde han av liksom. Det här tolererar jag inte liksom. Det är lite mer liksom för att sätta det här ska vi göra, och det är inte för att jag säger att ni ska göra, utan det är för att ni ska känna, för att det ska bli bättre, för att ni ska känna liksom att fan, det här gör vi tillsammans, det här är reglerna vi sätter upp för varandra och nu ska vi göra det här tillsammans, vi liksom, alla ska känna en delaktighet i ett lag.
Jag tänkte bara visa de här bilderna som är från mina intervjuer idag på varabajen.se, första sidesbilderna. Det är två spelare och en tränare. Man tittar på ansiktsuttrycken på de här spelarna. Det är två spelare som är väldigt, väldigt lyckliga av att vara där. Och en tränare, och en tränare som är väldigt sammanbiten.
Ja, men är det inte det handlar om en del? Jag tänker det som skrivs här också. Att det finns någon sorts bild av att det har varit för slappt i Bayern. Jag menar det här med latte... ligan och allting liksom, det finns någon sorts, jag vet inte hur mycket sanning ligger bakom det, men det kanske finns någon slags behov från supportrarna att nu jävla kommer in någon som styr med en fast hand och säger det han menar och så, liksom.
Fast han spelar ju inte teater, han går ju inte in och gör det här för att någon säger att han ska göra det här, han har sin ledarstil som han tror på, och det har ju vi också känt att liksom Vi vill vara seriösa, vi vill vara professionella, vi vill att det ska vara på ett sånt sätt, och han står för det, och det är också därför vi till sist valde honom. Men han är inte så sur som han ser ut på bilden. Han ser ju fan sur ut. Alltså han har humor, den här killen. Han har humor alltså.
Jag hörde en jätteskön kommentar från vad heter materialen?
Danne.
Han hade med sig Greg och fystränaren i bilen ut.
Ja, just det.
Ut och sen hade de åkt iväg. Sen när de kom åt Farsta så hade Greg lite surt frågat, are we soon in Denmark?
lite långt till träningsanläggningen i Haninge, alltså Torvalla.
Va, vet du, jag måste bara få fråga det, hur han reagerade egentligen på vårat mottagande på Arlanda.
Ja, han trodde att det var jag som hade styrt upp det där.
Iscensatt
det? Ja, setup.
Nej,
men han frågade, fan, hade du, vad fan var det där liksom? Nej, han var ju väldigt chockad. Han tyckte det var jävligt kul, men när ni bara överrumplade honom så där, han visste ju inte vad han skulle tro liksom. En flagga, bara en fast bandhagen eller vad det stod i näven på. Han fattade ju knappt någonting, stackaren. Ja. Han är själv, han kan bjuda på sig själv också, absolut.
Och det är samma sak på träningen idag, så gick han ju fram till, det var ju ändå ett tiotal någonting som var där och tittade på. Han kommer fram efteråt liksom och hälsar på allihop och säger, tjena, är det bra? Mm. Ungefär med allihop.
Så att det var väldigt så här, positivt. Att han, just att han kommer fram och hälsar på de supportrar som har tagits ut i snön till Haninge. Liksom.
Vad är övriga intryck då, alltså just från dagen när han är där? Han var ju inte med på fysdelen från början, men sen när han går in och visar övningar och så vidare, vad är intrycken?
Ja, att det var jävligt seriös inställning bland spelarna, så märkte jag. Att det var väldigt tyst från början. Det var nog Danne som sa det också, Danne Wallin, att det här är nog den tystaste träning jag har varit på med Bayern på ett par år. Men det blev ju lite mer, spelarna började prata när bollen kom in på plan också. Men det kändes överlag som att det var dels att spelarna var väldigt sugna på att röra bollen. Många hade svårt att släppa den till och med när de hade paus. Och dels att det var väldigt, väldigt seriös och bra inställning från spelartruppen. Mm. Att det inte var massa för mycket liksom stojande runt omkring och skämtande med varandra.
Jag vill tillägga också, han har ju hunnit med individuella samtal med ungefär hälften av truppen liksom, där han verkligen vill lära känna varje spelare och vad det är för personer och sådär. Så.
Har han kollat på alla matcher från förra året?
Det vet jag inte. Jag vet att vi skickade ju över liksom merparten av matcherna. Mm. Jag vet inte om han har sett alla. Han kommer att ha sett alla. Mm. Jag vet inte hur långt han har kommit.
Den här nya fystränaren som är, i alla fall var en ny bekantskap för mig. Var kommer han ifrån?
Mladen Jovanovic från Belgrad.
Okej. Okay. Hur har ni fått rätt
det
på honom?
Det var från ett tips som Greg fick om att han skulle vara bra, och han började diskutera liksom fysupplägg. Greg blev ju chockad över vår långa försäsong och liksom hur håller man sig motiverad och beredd att jobba hårt under så många månader. Det är ju någonting han inte var van vid. Vi har ju världens längsta försäsong i Sverige. Och liksom hur, vad är liksom optimalt. Jag har sagt till honom liksom att ifrågasätt allting. Liksom, det är ingenting som är heligt.
Kan börja försäsongen första mars om vi vill. Om han hade velat så tyckte att det var bra.
Ja, så vi hade ju diskuterat. Ja, första mars kanske lite sent. Men han ville ge en extra vecka. Mm. Så att vi skötte ju, vi skulle börja den fjärde, vi börjar den elfte. Liksom. Vi flyttar ju, gör ju vårt läger tidigare så att det blir i mitten på mars, att det ändå kommer någonting som inte om inte 100 år liksom. Mm. Nu tappade jag mig. Vad var frågan?
Fystränaren.
Ja. Nej, men som sagt, så jag snackade med Vladan och jag tycker att han verkar intressant och bra, men det är Gregs kille.
Okay.
Försäsongen, det är ett gäng träningsmatcher som kommer att spelas inte i Stockholm, utan det är ganska många som spelas utanför Stockholm. Vad tycker vi om det? Stefan till exempel, så kommer inte kunna se lika mycket.
Nej, det är ju otroligt tråkigt, speciellt nu med så många nya spelare. Och visst, man får väl packa in sig i bilen och ge sig iväg till någon av de här, men vad kan jag säga annat? Jag tycker det är jättetråkigt. Jag försöker ta alla försäsongsmatcher som är i Stockholmsområdet i alla fall. Synd. Mm. Synd.
Det blir det Degerfors, det är Sundsvall, det är Gävle.
Bayern fans har bussresa till Gävle.
Det är redan ordnat.
Är bokad och klar.
Ja, ja. Är det någon av de andra
200 spänn orterna bara anmäla sig i butiken?
Ja. Är det någon av de andra orterna som man har funderat på?
Funderingar finns, men det är nog svårt att ge. Alltså, vi får se lite hur intresset ser ut och så.
Ja. Degerfors är väl mitt i veckan? Här,
ja, både Degerfors och Sundsvall är mitt i veckan. Om jag
Nej, Sundsvall är en lördag tror jag, 24.
Okej. Okay. Det har ju lite att göra med, alltså när vi bokar resor med Bayern fans och så är det bandy och handboll och hockey och sånt som man måste ha i åtanke också. Om det krockar med någon viktig kvalmatch eller slutspelsmatch eller så får ni det gå före i prioritet.
Men ni håller koll i alla fall och är öppna för att
absolut
göra bussresor?
Jag har föreslagit resor till det, men sen får vi se om det går praktiskt att göra liksom. Men Gävle är klar och bokad i alla fall.
De övriga aktiviteterna här med Bayern fans, det var ju en medlemspub för ett tag sedan på Gröna Jägaren. Är det något som är återkommande?
Ja, det är medlemskväll på Gröna Jägaren första torsdagen varje månad.
Och vad är själva syftet?
Syftet är egentligen bara att alla bajare ska kunna umgås i goda vänners lag utan att det ska vara massa matchångest och stress samman
som det alltid är med det.
Nej, men för det mesta så, jag menar, många ses ju på krogen ändå, men då är det ofta dels så är man med sitt gäng och så är det antingen före eller efter en match eller på någon resa, så nu är det liksom 30 olika eller 100 olika gäng som är samman på samma ställe och det är inte att man behöver stressa iväg till matchstart eller stressa iväg till.
Och det kommer vara regelbundet?
Det kommer vara en gång i månaden, precis. Och så har vi
fasta dagar?
Ja, eller första torsdag varje månad.
Mm. Ingenting man anmäler sig till? Eller någonting?
Nej, det är gratis för bara komma in dit för alla Bayern fansmedlemmar. Och sen har vi då några spelare eller ledare eller personer från några olika sektioner som blir intervjuade på scen varje gång och någon liveakt och någon DJ med Bayern-anknytning.
Ett så kallat samkväm.
Mm. Ja. Så vi hade ju, Gustav skulle ju kommit.
Ja, men jag kommer nästa gång.
Sinan fick ersätta dig istället.
Med den äran.
Sinan och Lale och så två bandykillar, Per Einarsson och David Pizzoni Elving var där senast. Lale gjorde ju stor. Han gjorde sig hemmastad på Söder kan man säga den kvällen. Kan man säga.
Hade han med sig sin gitarr?
Nej, men han fick en Bayern fansflagga av oss som han gick runt med på ryggen och kramade alla på hela Gröna Jägaren och fotades med alla på hela Gröna Jägaren och sjöng högst i sångerna.
Han är så skön. Jag ser ju på, jag har han på Facebook, det har väl ni också. Liksom alla som lägger in ett inlägg liksom till honom så svarar han
sakligt.
Det är fan med 200 inlägg om dagen som han sitter och svarar.
Men han är ju, kille, alltså, han sitter ju och kollar Flibbens Bayern-filmer och liksom, han hade rätt roliga kommentarer om sådana. Alltså väldigt, så han kände igen folk i klacken som han aldrig har träffat. Så här, du var med på Ängelholmsresan. Han är
intresserad helt enkelt.
Ja, det är han. Ja. Precis som de galnaste av fansen.
Patrik, har du några mer härliga grejer från vår sida?
Ja, fan, det är dålig simultanförmåga. Jag gör så jävla gott jag kan. Jag ska se här. Ja, det finns otroligt mycket frågor. Jättekul. Jag ska se här. Innan ni slutar måste ni fråga när han tror att nästa spelare blir klar. Vi har ändå ett kort svep kvar som handlar om spelare och så. Jag har några frågor till.
Ja, men då får du köra de här då. Mm. När är nästa spelare klar?
Förutom Linkan som
blir klar imorgon. Vad är det idag? 16 idag.
Han lever på USA-tid.
Nej, det är klockan. Nej, jag hoppas att vi har en spelare klar innan månaden är slut i alla fall.
Okej. Och vilken position då?
Det vill jag inte säga. Jag är ledsen.
Nej, men jag måste ju försöka.
Ja, det är helt rätt. Helt rätt.
Just det, träningslägren. Hur ser planen ut kring det?
Vi drar till Cypern. Där vi var förra året. En vecka i mars.
Någonstans runt 9-10 där i alla fall.
Kommer det vara match, hur ser matchupplägget ut där? Det var bara en match förra året.
Ja, fan, jag tror att det kan bli, utan jag lov för mycket, kan bli, jag vet att det är två allsvenska lag där då.
Det är två allsvenska lag där samtidigt.
Jag tror det. Jag, inte, det är Peter
jag har hört att ett av lagen tydligen på sin egen hemsida har uttalat sig, eller någon har uttalat sig från Kalmar. Har jag fått vara med om att de är där och eventuellt då skulle spela. Så från det hållet har det sagts så. Vi får se om det blir så.
Så frågan är, det är ganska mycket frågor här. Det är väldigt många som är nöjda, väldigt många som, flera stycken som har sagt att de är otroligt stolta över att du finns med i, liksom i Bayerns organisation och så. Stolt. Men här kommer faktiskt en,
oj, nu kommer det.
En riktig, apropå championship.
Det hörde du väl på upplägget?
Oh, nej. Det här är en väldigt snäll, det är nästan bara snälla frågor. Okay, det står så här att du nämnde, Joakim heter den som man skriver här, att du nämnde att du var fast i Championship Manager, heter det så? CM.
Jag lirade det.
Använder Bayern Football Manager som scoutverktyg?
Nej, den har jag fått. Jag har fått mycket mejl om det faktiskt. Nej, faktiskt inte. Jag kommer ihåg att det var, när jag själv lirade det där, så var det rätt många spelare som faktiskt sen blommade ut och blev jäkligt bra. Men vi har ganska bra koll ändå, alltså på det som vi själva kan greppa och nå. Alltså, allt i Stockholm vet vi ju vad det är i stort sett. Och sen är ju frågan, En ung talang i Värmland har vi ju kanske inte liksom riktigt koll på. Men sen är också frågan, vad är vår strategi? Är vår strategi att värva utvecklingsbara spelare från Värmland? Eller är vår strategi att värva mer färdiga spelare och utveckla spelarna själva i vår egen ungdomsfotboll? Man får ju också vara lite försiktig. Vi vill ju inte liksom, nu har vi tagit ett stort grepp om vår egen ungdomsfotboll och vi är jävligt stolta över den, och att vi hymlar inte heller. Vi vill få upp spelare genom vår egen ungdomsfotboll, och att då värva spelare som är liksom på gränsen där våra egna spelare är ju att underminera vår egen ungdomsverksamhet också, och inte ge Linkan chansen till exempel. Så att därför så är det ju viktigt att vi tittar in-house innan. Och sen är det självklart en ekonomisk fråga också. Om du ska värva en spelare, en ung kille, säg en 16-åring från Värmland, vi bara låtsas det då, och ska inackordera honom, ska fixa med skola, vi ska ha organisation för att ta hand om honom, han ska ha fick pengar, han kostar liksom mat och boende och sådär, så kostar han en hel del pengar innan han börjar producera. Vad är då kostnaden av att köpa in en färdig spelare, eller inte köpa in en spelare, signa en kontraktslös spelare som kan gå in och leverera direkt? Så att på unga spelare så tittar vi mer lokalt, för att allting är fixat. De vet hur det är att bo i Stockholm. Den 16-åriga värmlänningen längtar inte efter mamma, för att han är inte från Värmland, för han bor i Haninge liksom, eller han är från Bagis. Så att Vi vill ju att, alltså vi har gjort så också att vi har ju tappat skit mycket spelare från vårt eget upptagningsområde till BP. För att innan jag kom in så hade vi inte vid första lag, för de var 12 år gamla, och många av de här killarna, de väljer liksom, vill vara med i första laget innan de är 12 år. BP har ju haft sedan de var 8 år liksom. Och haft det hur många år som helst. Och många av de här killarna, de vill, och det handlar liksom inte om att det ska vara någon liksom kinesisk pingiskola det här, utan det ska vara lekfullt och kul. Och den gyllene åldern för teknisk inlärning är mellan 8 och 12. Det är då du lär dig mest i teknikträning. Så att du ska ändå liksom, och vi har jävligt bra tränare, bra pedagoger som också liksom förstår barn, och det är mycket liksom det. Så att debatten har ju varit liksom, de blir utslagna, de slutar med fotboll. Men det är väldigt mycket liksom att de känner sig väldigt peppade och motiverade. Barn tycker det är kul att lära sig saker också. Och det är tabu med fotbollen, men liksom simning och fiol, där får du börja när du är liksom hur ung som helst och köra stenhårt.
Ja, vi pratade ganska mycket om det när Magnus var här.
Magnus Österberg var här förra
okay.
Patrik, medan du bläddrar vidare, så jag satt och funderade här och bara tänkte mig framåt och säsongen och Hammarby lever ju inte i ett vakuum i Superettan. Utan vi har ju ett, vi har ju ett antal andra lag, 15 andra lag där som vi konkurrerar och ska konkurrera mot. Har du någon koll på hur så här liten halv avstämning eller avstämning mitt i halva silly season, hur Viktor Claesson har försvunnit från Värnamo och det har kommit till två lag från två allsvenska lag. Hur ser de övriga? Hur förändringarna skett i de övriga lagen så att säga?
Ja, alltså de är ju mitt i liksom, Degerfors har tappat många spelare, ja. De signade Andronic, Ängelholm har värvat ganska bra, Halmstad har några spelare som är lite i limbo, Josise, Görlitz och Olsson där som inte vi vet kommer spela hos dem nästa år eller inte. Trelleborg har inte haft så mycket förändringar i sin spelartrupp, så de kommer bli farliga tror jag.
Men du pass mycket tittar du på de andra lagen?
Mycket, och, ja. Mycket. För att vi tittar ju också efter spelare i de andra lagen om man tittar vad är kontraktslös och sådär.
Då har man en naturlig koll
på det.
Vilka tror du kommer vara de kommer slåss i toppen i Superettan 2012?
Det kan inte jag säga nu eftersom...
Du bara får gissa rent känslomässigt just nu.
Om trupperna, om det är som det är just nu så tror jag att Trelleborg är farliga.
Mm. Vart skulle du placera Bayern?
Ja, jag skulle ju placera oss på över halvan men mer ja, jag vågar inte säga.
Fler frågor från nätet, Patrik?
Ja, en del frågor kommer presenteras kommer det bli likadan show på Bayernkvällen i år?
Nej, det vill jag verkligen säga, det kommer inte bli. Det kommer inte bli. Och det står jag verkligen för. Så att, vi kommer dit och vi ska presentera nyförvärven och det kommer bli skitkul att vara där och träffa alla bajare och sådär. Men det kommer inte bli någon Rundström-presentation. Liksom.
Men kom gärna på Bayernkvällen ändå.
Ja, just det, så det blir skitkul. Precis.
Datum och tid har du det i
huvudet. Fredag 3 februari.
Härligt.
99 spänn på Ticknet.
Skulle man inte kunna göra så här att vi kan kolla igenom innan du går, att vi kollar igenom frågorna och ser om det är någon som kan vara värd att svara, så låter vi den här vara öppen en stund efteråt bara ifall det skulle vara så.
På nätet, så på nätet. När vi avslutar radiosändningen så kan vi kanske besvara
bara kolla om det är några frågor som vi absolut har missat.
Får jag säga en sak bara? Alltså jag hade en grej som jag tänkte på häromdagen jag tänkte på det tidigare. Det är det här liksom att det är jävligt kul med liksom unga spelare och liksom attraktiv fotboll och man vill släppa fram unga spelare och det är jävligt kul när det lyckas och herregud, vi vill satsa på att liksom få upp egna talanger och sådär. Och liksom att man ska ha många egna spelare i truppen och så. För vår del så handlar det liksom om att vinna just nu. Och de spelare som vi har tagit in, det har ju varit både unga men också äldre, lite mer erfarna. De två lag som jag tyckte spelade förbannat bra fotboll förra året var Värnamo och Västerås. De var seriens två yngsta lag i stort sett. Och det ena åkte ur och andra var nära att trilla ur. Jag tror man måste förstå att Superettan är liksom, det är mycket kilo och skägg. Och att när vi bygger laget så är det också lite för att vi måste vara medvetna om att det är kilo och skägg i den här serien. Så att vi måste också förstå i apropå din fråga liksom, hur ser serien ut och vilka, vad tror våra motståndare och sådär, och serien ser ut så, det är lite mer primitivt spel, rakare spel i Superettan, det är lite mer pang på, så att därför så anpassar vi oss för det och därför så har vi värvat spelare som har lite mer erfarenhet.
Så vi ska brunka oss hela vägen upp till allsvenskan nu?
Nej då, för fan, vi ska spela bra fotboll men vi ska kliva in.
Det låter alldeles utmärkt.
Ska vi avrunda? Är det någon som har någon sån här spontan sista fråga? Eller ska vi säga just det?
Jag undrar om just de här unga spelarna att många har klagat ofta på, det är en allmän klagan sedan länge att man väntar ofta för länge med att ge unga spelare chansen i Hammarby. Att HTF förutsågs som någon form av bromskloss eller mellanled. Men att folk inte får... I många andra svenska klubbar och framförallt utomlands så kan man släppa fram en 16-17-åring i A-laget. I Hammarby så kanske man får vänta tills man är 21-22 innan man får chansen. Mm. kommer det förändras någonting eller är det en felaktig bild överhuvudtaget eller?
Nå, alltså...
kommer Linkan ha eller Luca eller Robin ha stora chanser att få spela A-laget i
det
år?
Det tror jag absolut att de kommer. Ja. Det tror jag. Men jag tror också att i Stockholmsklubbarna så är det ju också här är lite liksom frågan hur mycket påverkar trycket liksom tränare och spelare. Mm. Och liksom det är klart att vi vill ha en liksom en långsiktighet i det vi gör, men man får inte komma ifrån heller också att i alla tre Stockholmsklubbarna så är 3 poäng i helgen jävligt viktigt. Jag menar, Djurgården släppte upp väldigt mycket unga spelare i början på säsongen och det gick så där för dem. De var liksom 93 och så som var med och spelade. Så det gäller ju också att man har liksom bra spelare runt omkring. Mm. Så att du har råd att stoppa in spelare för att det finns bra spelare runt omkring. Förhoppningsvis får vi till det så att vi också kan liksom ge unga killar chansen. Det hoppas jag verkligen.
Där är vi nöjda helt enkelt. Då innebär det att
på
hemsidan, på chatten, om ni skriver några frågor till så kommer vi kanske eventuellt att kunna besvara dem i skriven text. Men sändningen avslutar vi helt enkelt. Mm. Är det så?
Yes. Ja.
Så verkar det.
Tack så mycket och tack Gustav Gravers för att du tog dig tid att komma hit.
Tack för att jag fick vara med.
Supertrevligt.
Härligt. Så. Vi hörs. Tack och hej.